tam. Dagen har kommit. Vi ska prata om ditt favoritämne och mitt uncomfortable ämne. Sex och intimitet. Generellt som par, men främst efter barn och hur man upplever den. Och jag tänker att vi bara kan kick it off med att jag ställer frågan och du börjar svara. För det var det vi lovade i förra avsnittet, att jag kör en intervjuform med dig och chip in där det behövs. Så om jag bara ställer frågan, om vi går rakt in på det, Nera. Hur upplevde du sex och samliv, eller hur var sex, eller vad var sex för dig innan barn, och hur upplever du det idag?
Superbra fråga. Innan jag fick barn, då skulle jag ju säga att jag var en väldigt sexuellt aktiv person. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig i alla mina relationer. Något som det absolut inte har kunnat bli för mycket av. Och jag har nästan trott att det är vanligt att man ska ligga varje dag med sin partner. Det är liksom det livet jag har levt innan barn. Och de förväntningarna jag hade på liksom mitt sexliv framåt också. Med eller utan barn. Håller du med där? Eller är du av någon annan?
Kanske inte riktigt lika into it som du. Jag tycker absolut att sex och intimitet har varit och är en superviktig del av varje kärleksförhållande. För annars är man ju mer eller mindre ett syskonpar eller två bästisar som bor ihop och delar livet. Men jag har inte kanske haft samma behov som du av att liksom det skulle ske varje dag eller att det var någonting som var tvunget att hända. Utan för mig har det varit mer liksom när det känns naturligt, när man känt att det är rätt tid, så att säga. Så jag har liksom haft det här, så här. Du innan kändes ju nästan så här schemalagd, att hände det inte en dag, då skulle jorden gå under. I alla relationer jag har varit med dig i alla fall. Men tror du att den känslan hos dig, om vi bara ska liksom take it back a notch innan vi går in på hur det känns nu efter barn, tror du att den känslan har funnits för att ditt driv har varit så stort, eller tror du att det är liksom så här a conditioning av att du har någonstans fått för det eller blivit inlärd att man ska ha sex varje dag för att ha ett hälsosamt förhållande?
Också en jättebra fråga. Wow, vad du är bra på detta. nej, men jag tror att alltså, det mest är ett driv. För att vi alla kan väl, hoppas jag, relatera till liksom den här känslan av när man blir upphetsad. Och liksom, du börjar tänka på samlag eller på intimitet, på kramar, pussar, hur det känns liksom att vara fysiskt nära någon. Och jag har alltid haft det behovet, för att det har faktiskt gett mig jättemycket energi. Jag har velat ha det här fysiska då med min partner. Så att det drivet har funnits där, och då har jag tänkt att det här är en del av den jag är, och varför skulle det någonsin ändras? Eller i alla fall alltså, när man är ung. Jag förstår att kanske efter klimakteriet, men jag är ju inte där än. Så det är ju kanske därför jag fortfarande är lite i chocktillstånd. Sen är det såklart också bidragande om ens partner har samma driv eller samma förväntningar. Då blir det ju att man är väldigt aktiv.
Eller tvärtom. Ofta får man ju höra att mannen är den som har mer driv eller är mer aktiv. Men i ditt fall kan jag tänka att det ofta varit du som är den mer drivande faktorn i dina förhållanden. Inte i alla, men...
Inte i alla, men jo, absolut. Jag har kanske många gånger varit den som har tagit initiativet. Som kanske heller inte är så här det typiska i ett förhållande mellan en man och kvinna.
Och nu då? Efter barn. Du sa att du är fortfarande i chocktillstånd. Varför?
För att jag kan inte riktigt landa i det här hur jag känner att mitt driv har förändrats. Jag har ju bara väntat på att det liksom ska vakna till liv och att det ska bli precis som det var innan graviditet, innan barn. Jag tror också delvis för att jag hade ju helt fel bild, och den bilden fick jag ju av omgivningen. Och du får ju också såklart berätta liksom hur du ser på det, men jag tänker så här: man är gravid, man går igenom förlossning och det man får höra är ju att ja, men direkt efter förlossningen man är man kanske kommer ha haft lite problem, avvakta ett par månader eller vänta på att barnmorskan ska liksom ge grönt ljus, och då kan du återgå till ditt vanliga sexliv.
Mm.
Men där är det ju liksom det här fysiska med liksom om allt är okej.
Mm.
Men ingen pratar ju om det här med ens känslor, ens driv, hur kommer man må, kommer man vilja det, ens självkänsla, vad har hänt med ens kropp och liksom hur det påverkar. Så det är därför känner jag att jag är så här i chocktillstånd, för jag känner ju inte min kropp på samma sätt som jag gjorde innan.
Mm.
Vad tänker du där? Vad var dina liksom förväntningar eller tankar om hur det skulle vara? Och hur är det för dig?
Ja, men det är väl lite samma som du säger, att den bilden man hade var ju den bilden man gavs egentligen på mödravården eller på hos din barnmorska. Mm. Att okej, nu föder du och sen kommer du på en efterkontroll. Ja. Och sen efter efterkontrollen så är det superviktigt att ni får igång ert sexliv direkt. För annars kommer liksom ni dö som par.
Mm.
Det var ju det intrycket jag fick av den barnmorskan jag pratade med. Jag har haft jättemånga tjejkompisar som har liksom känt samma påtryckning från barnmorskan de har varit hos, om att så fort din efterkontroll är godkänd, som du säger, och är tickad och det är grönt ljus, så måste du bara hoppa på hästen och du ska vara ett animal igen liksom, och bara köra på och hålla igång det, för annars kommer inte din partner liksom, han kommer glida ifrån. Ja, alltså lite den, så att man nästan känner sig skuldbelagd att jag måste hålla igång, det är mitt ansvar att jag direkt när jag är återhämtad dag på åttonde veckan eller vad det var man skulle vänta, måste jag liksom gå hem och ligga direkt för att annars så kommer mitt förhållande krascha.
Mm.
Lite den känslan hade jag, och det kan bara jag som projicerade någonting som de inte sa. För att man är ju i upplösningstillstånd de första veckorna. Man är hormonell, man är känslosam, man kan höra fel, man tolkar saker fel eller vad vet jag. Mm. Men så kände jag, och nu har jag hört det från tillräckligt många kvinnor som jag känner eller läste på liksom kvinnokonton jag följer på Instagram, där folk vittnar om samma sak. Att jag ändå tror att det verkar ändå vara ett systematiskt problem att man tvingas nästan in det som kvinna, och alla vet vi att tvingas man in i någonting så vill man ju det ännu mindre liksom.
Ja, precis.
Så det var väl där jag hade en kanske skev bild av att när skulle man göra det, och det skulle vara så snart efter kontrollen som möjligt, och jag vet inte, så att jag tror hela min bild och uppfattning av det har varit skev också, som du säger, att man ska hitta sig själv igen, man känner inte igen sin kropp, man känner sig inte bekväm med sig själv. Om jag känner mig oattraktiv för mig själv, då känner jag, hur ska någon annan, eller min partner i det här fallet, finna mig attraktiv? Och då blir man ju osäker, man börjar tänka, man får ångest. Alltså du vet, hela den faderullan som vi har pratat om tidigare också. Men
kan du komma ihåg, för nu är det liksom ett tag sedan, men kan du komma ihåg, alltså första gången ni hade samlag efter förlossningen?
Ja, gud, det var ju hemskt. Tyckte jag. Alltså det var så obekvämt. Det känns som att vi inte kände varandra.
Yeah.
Och som att jag precis hade träffat någon på gatan och gått hem med dem. Som att vi var liksom främlingar. Och, så här,
Och det är det jag menar med att, alltså, det är som att man har fått en ny kropp som man behöver lära känna.
Mm.
Kanske sånt som man tyckte var skönt och bra tidigare inte alls funkar.
Mm.
Men vad gör man då med det? Stänger man av och drar sig undan och skjuter upp nästa tillfälle, eller pratar man med sin partner om det och liksom aktivt jobbar på att hitta tillbaka till det som var?
Jag tror, nu utan att vara någon som har forskat i ämnet, men överlag om man liksom drar sin omgivning som en sample size, så tror jag det är väldigt få som aktivt jobbar på det. Jag tror per automatik att man drar sig undan.
Mm.
För vem har liksom orken att lägga så mycket energi på ännu en sak när man precis har fått barn, man är inte utsövd, man är trött, hormonerna spökar, man känner inte igen sin kropp, som du säger. Jag tror bara liksom att det där är ett så stort projekt som man bara inte orkar ta sig an där och då, utan man bara, you know what, jag lämnar det för sen. Liksom jag klarar inte av att ta mig an det här också och jobba på att det ska överleva eller funka, eller du vet, run smoothly som allt annat måste göra. Så jag tror inte det är normen att man liksom så här ger sig fan på att det ska funka. Jag tror ju det normativa är att man kanske dras undan, eller att det blir att man glider ifrån, eller att allt det får bli sekundärt. Vilket ju kanske eller inte kanske, det är ju skadligt eller kan vara skadligt på sikt. Däremot måste jag ju säga att jag aldrig har liksom upplevt någon sorts skuldbeläggning eller någon skam eller någon stress från min partner. Så att jag vet inte hur det känns att, du vet, känna det också. Jag kan inte ens föreställa mig hur det hade varit om min partner var påtryckande i det fallet. Mm. För det har han liksom aldrig varit, så att jag vet inte.
Nej, men sen tror jag också, alltså, män går ju inte riktigt igenom detsamma.
Nej.
Alltså, och där finns det också så mycket man själv inte vet. Jag visste inte förrän liksom nyligen när jag började så här googla det, att det tar typ, ja men vad vet jag, i snitt ett halvår för en kvinna att, alltså, få sina hormoner i balans efter en förlossning. Och det påverkar ens humör bland annat, och just det här drivet och lusten och allt annat. Men ingen berättar ju det här för en.
Mm.
Och sen kan det ju också vara att man får problem långsiktigt. Alltså, tänk så här, har du kollat upp dina hormonnivåer sen din förlossning?
Nej. Ska man göra det?
Ja men det, alltså, absolut. För att skulle det vara att man kanske har en viss rubbning, då kan det ju vara att du har för mycket av ett hormon eller för lite av ett annat som påverkar din lust.
Mm.
Bland annat då. Det kan ju vara hur många andra saker som helst som påverkas. Men jag tänker nu att, ja men kanske det är värt att göra. Kolla upp det. För att tänk, så behöver man, alltså, medicinering som hjälper traven.
Mm.
Då bör man ju ta tag i det lite tidigare, för att då blir det ju väldigt självklart att det är inte någonting du bara kan lösa med din partner genom samtal.
Mm.
Eller hur?
Nej, och jag tror mer att det är klart jag känner mig mer obalanserad än vad jag gjorde innan. Men det har jag ju bara adresserat som att jag är trött.
Mm.
Och att jag blir ingen rolig människa ibland.
Mm.
Jag har mina dippar och dalar för att jag är trött.
Mm.
Jag har inte ens tänkt på att det kan vara något medicinskt bakomliggande, eller att det skulle vara en rubbning.
Mm.
Det satte du igång nu precis när du sa detta till mig. Liksom, för att jag bara känner, men det är för att jag är trött. För att jag inte är utvilad. Och då blir man ju som man blir, och man snappar. Och, vår hormoncykel är liksom 28-30 dagar. Ja. Så man befinner sig alltid i något stadie av någon typ av hormon eller rubbning. Om det är mensen, eller om det är premenstrual, eller om det är ägglossningen. Vi går ju alltid igenom någon del av cykeln som är hormonellt rubbad. Men att det skulle vara på en liksom större skala, det har jag inte ens reflekterat över.
Och det är just det jag tycker är, liksom så här, det är viktigt att prata om. Och likadant som att lära känna sin kropp på nytt. Det är också någonting jag har läst mycket om.
Mm.
Och så här, ett väldigt konkret tips är ju då att det finns liksom sexcoacher där ute, eller sexterapeuter, eller vad man nu ska kalla det, som kan hjälpa en med detta. Och där handlar det om att du ska lära känna dig själv på nytt. Hur du har ändrats, om det kanske är något nytt som är skönare, något du inte har testat innan. Du behöver ju först komma underfund med det innan du kan vara med din partner igen, kanske på ett sätt som är lika tillfredsställande som du har varit tidigare. Och jag har ju pratat liksom med min man om detta jättemycket. Och ibland brukar vi ju skoja att, alltså, prata mindre och mer action. För det är det ska leda till. Det känns som att vi pratar jättemycket om sex, men liksom hur ofta gör vi det?
Tack för tack.
Ja. Och där kan det ju vara ibland också att man behöver våga ha dialogen med sin partner också. Mm. Det är superviktigt, den här ärligheten. Istället för att bara vara tyst och liksom undvika det. Kanske man har någon ny fantasi man behöver testa. Du kanske behöver hjälpmedel i sovrummet. Alltså, det är just to name a few liksom.
Mm.
Hur känner du till exempel så här nu med det? Tycker du det är så här läskigt, tanken på det? Eller är det så här, okej, men att du kan gå hem och prata med din partner om detta, och så kan ni kanske, ja men vad vet jag, lägga en order online på lite hjälpmedel för att så här få igång det, eller för att vara mer bekväma?
Vi har ju varit med varandra så länge och är så bekväma, och utöver att vi är liksom partner så är han också min bästa vän, så jag kan vara lika öppen med honom om allt som jag kan vara liksom med dig eller med någon av våra andra bästa kompisar. Så att där känner inte jag någonting alls. Men jag vet ju att det är ett tabubelagt ämne för många, även om man är i en relation.
Mm.
Och det kan ju ha att göra med liksom ens kulturella bakgrund, hur man har blivit uppfostrad själv, vad som kommer från hemmet, för i många hem, och det kan vi säkert vittna om som liksom bosnier eller från Balkan, man pratar inte om sånt här hemma med sin, det är inte som att, alltså, nej, jag menar, jag är 34 år och jag går fortfarande ut ur rummet eller typ så här blundar när det är en sexscen och min pappa sitter i rummet. Det är så här, I can't, det bara är så obekvämt för mig att liksom ha den. Och då menar inte jag på att mina föräldrar har varit liksom konservativa på det sättet. Nej. Men jag menar bara på att det kan inte komma så naturligt för alla. Nej. Oavsett om man är trygg med sin partner eller liksom så här. Så att för min del har jag inte känt det, men jag vet att det är det. Och då kan jag det som du säger, att man kan behöva en tredje part som kan vara den medlaren mellan en, eller som får en att öppna upp sig i ett forum där det finns någon som kan balansera samtalet eller föra det vidare på ett objektivt sätt. Precis. Liksom. För att jag tror också att vi läste ju en studie som i och för sig har några år på nacken. Den började ju utföras år 2008 där en docent vid Göteborgs universitet följde 820 par under 4 år, förlåt. Och hur deras sexliv ändrades. Och då hade de, när de började studien, så hade de varit, fått barn för 6 månader sen. Så det var liksom 6 månader in efter förlossning. Och då 4 år senare, hur såg det ut? Där hon såg att en övergripande majoritet hade samma sexuella frekvens 4 år senare som de hade 6 månader efter förlossning. Och den siffran var ju helt sjuk.
Men that's my biggest fear. Liksom.
Men det, jag var inte förvånad över den. Det var så här, ja, jag fattar. Vi är ju 2 år in med våra barn. Och det är ju inte helt orimligt att det skulle vara likadant som det är idag om 2 år inte. Till. Och där hon liksom, den studien visade också på en massa annat som du pratade om innan, att 20% av de tillfrågade kvinnorna liksom hade så här liten sexlust, att man tappar sexlusten och varför man gjorde det. Och det spelade in i olika faktorer, om man hade fått ett till barn däremellan och så vidare. Men där såg man liksom att 1-2 gånger i månaden över 820 par var normen 4 år efter också. Och sen fanns det, det är såklart en indikation på ett mellansnitt eller genomsnitt, där det säkert finns par som har det mer, men det finns ju också många som har det mindre. Och det är så här, det är ju ett tecken på att det är ett långsiktigt problem, som du säger, att man kanske ska ta hjälp om man känner att man behöver den hjälpen innan det har gått så pass lång tid. För då är man ju mer eller mindre det där syskonparet.
Ja. Och det pratas ju inte tillräckligt om det. Och jag tror kanske också, alltså lite som du är inne på det här, att sex ibland är lite, ja, men lite cringe på det. Man kanske inte vill prata om det väldigt öppet. Man kanske skäms eller inte är van vid att uttrycka sig om sex. Men nu använder vi ordet liksom sex hela tiden. Men vi menar egentligen också på alltså fysisk beröring egentligen. Alltså typ så här, ja, men att kramas. Alltså bara att stanna upp under en dag och bara ge varandra en lång kram. Alltså gör man riktigt det?
Jag tror det beror helt på hur man är som person. Jag är ju mycket into sådana här love languages, de här 5 som finns. Och vissa pratar ju det språket att det är beröring och det är fysisk attention och så vidare, medan andra inte gör det. Till exempel i min relation kanske jag är mer fysisk, jag uttrycker det mer, jag är mer kramig, jag behöver mer närhet av min partner. Hans love language är mer liksom acts of service istället. Eller du vet att han pratar ett annat kärleksspråk än vad jag gör. Ibland såklart har vi hittat en balans mellan oss, men jag tror det också beror helt på hur man är som person. Men det är kanske än viktigare att man, för att det där med kärleksspråk också, alltså alla pratar om så här, det här är mitt kärleksspråk. Men det är inte det man ska fokusera på, utan man ska fokusera på vad den andres kärleksspråk är.
Ja,
för det är det man behöver leverera. Exakt. Jag behöver ju inte leverera en act of service för att han, alltså förstår du vad jag menar? Utan jag behöver leverera det han behöver. Precis, och han behöver leverera det jag behöver. När man har så här, men mitt kärleksspråk är det. Nej, men du ska ju leverera tvärtom, det är ditt kärleksspråk är. För det är det den personen som du är med behöver. Och där tror jag också att om man nu säger att man inte har det i liksom praxis, att man är så fysisk som du säger, kramas, pussas, närhet, då kan jag ju tänka mig att det blir en ännu större utmaning efter barn, för då tappar man ju allt, alltså både sexet som är i vanligt liksom, traditionellt sex och intimiteten, och då kan jag tänka mig att det är många par som liksom famlar, eller jag vet
inte. Men inte bara famlar, alltså jag tror ju att många skiljer sig, alltså att de går skilda vägar, för att det är där man börjar öppna upp sig. Och det märker jag i min egen omgivning, att det är först när man har separerat och man säger, men fast vet du, vi hade inte sex på 2 år. Man bara, jaha, varför har du inte sagt någonting till mig tidigare? Vi har ju pratat liksom om detta hur många gånger som helst. För att, ja, man kanske skäms. Men är det liksom så här att man ska låta det gå så långt? Att man inte ligger med varandra på 2 år och sen så är din lösning att skiljas åt för att man inte hittar tillbaka till varandra. Men ska man inte vara lite proaktiv med det istället? också. Alltså vems skyldighet är det egentligen?
Mm. Bådas, såklart. Men hur har du och din partner, eftersom du nu är den av oss som har varit mer drivande och liksom mer sexuellt benägen, har du och din partner hittat en väg att gå eller medel för att du ska inte känna dig obekväm i det? Vad gör ni för att proaktivt driva frågan i ett förhållande?
Alltså, vi har ju alltid haft en väldigt öppen dialog kring liksom vårt sexliv. Alltså där vi så här regelbundet analyserar och pratar. Och det har jag inte gjort tidigare, så det måste jag säga kanske mer liksom min partner som tar det initiativet. Men bara så här, vad tycker du om vårt sexliv? Alltså det är en väldigt enkel fråga, men om man väl börjar liksom grotta i det, kanske svaret är, ja, jag tycker det är okej. Okay. Jaha, bara okej. Okay.
Den där frågan känns som att typ öppna Pandoras ask.
Ja, men
och den kan ju leda till massa mer osäkerhet.
Ja. Nej, men du vet, och det börjar ju, alltså du börjar med en så enkel fråga och sen så kan det ju vara liksom att något där kommer fram och då säger man okej, okay, men vad behöver du mer av? Vad vill du ha mer av? Och det kan ju vara att bara, nej, men jag känner att vi behöver liksom så här bara vara nära varandra lite mer innan vi kan ha bättre sex till exempel. Vi behöver kramas mer eller bara så här, göra någonting annat tillsammans. Sen pratar vi ju mycket om okej, men vad är det som inte funkar? Okej, men ska vi testa något nytt? Mm. Och jag har ju alltid varit så här advocate of toys. Jag tycker det är typ det bästa som finns. Mm. För att jag tror inte, alltså många kvinnor där ute är medvetna om hur mycket det kan tillföra.
Mm.
Alltså även med mannen ut ur bilden. Och nu pratar jag inte bara så här, men gå och köp en dildo så kan du ha lite roligt. Mm. Det finns så mycket annat. Och där är vi nu. Där vi liksom utforskar nya möjligheter. Därför att man ska kunna hitta liksom en ny nivå av tillfredsställelse.
Mm.
Ibland säger jag till och med till min man att kanske det här inte ens har att göra med liksom förlossningen. Det kanske bara är att ens kropp är mätt på det man har gjort i så många år. Och behöver, du vet,
något nytt.
Ja, exakt. Alltså, vad vet jag. Men det är ju, det är värt att testa. Så att alltså jag säger inte att vi har hittat den perfekta lösningen. Ibland är det ju verkligen det här, jag är för trött, jag har ingen ork, jag har haft en dålig vecka, jag kan inte ens liksom tänka på detta. Men jag tycker det är ändå värt att försöka, och att alla borde bara liksom sätta dig ner med din partner och bara ställ första frågan.
Mm.
Vad tycker du om vårt sexliv? Och jag hoppas att liksom om man nu har en man på motsatt sida, att han faktiskt kommer våga svara ärligt.
Mm.
För att vi vet en sak om män, och det är att liksom de nästan alltid vill mer.
Mm.
Och det är också okej, men då behöver man liksom ha en dialog kring, jag här kände inte att det här räcker, och vad menar du med mer och så. Det sa ju till exempel min partner. Ja, jag tycker vi ska ha det mer. När jag sa okej, men konkretisera det. Ja, men typ varje dag. Jag kan inte committa till det. Jag bara, alltså honey, that's in the past. Så kommer det nog aldrig bli igen. Like, just get over it. RIP to that sex life. Jag ser att du blir, nu blir det ju tyst, men ingen här kan se ditt ansiktsuttryck. Jag bara ser hur du vill försvinna.
Nej, jag bara reflekterar. Jag tycker det är liksom, jag tycker det är profound att ni har kommit så pass långt i den dialogen att ni kan sätta er ner och analysera ett sexliv. Det är liksom, jag tror inte det är många par som gör det. Jag kan säga att vi verkligen inte gör det. Så det är mer att jag liksom digestar det du precis sa. Och tänker att hur gör man det på ett bekvämt sätt? För det kan också kännas lite krystat. Bara kom nu och sätt dig och så ska vi prata om vårt sexliv.
Alltså första gången man gör det är extremt krystat. Alltså oavsett hur liberal man är och öppen och sådär. Jag tror jag var så tyst i typ 10 minuter. Mest för att jag faktiskt tänkte, vad kan jag säga för att inte han ska bli sårad eller ta det personligt, eller för att jag inte ska låta ytlig. För ibland kan jag ha bara en sån där månad och jag känner mig ful.
Mm.
Alltså det är inte mer än så, jag känner mig jätteful och svullen och bara vill inte ens titta mig i spegeln. Varför skulle jag vilja klä
de
av mig framför dig?
De senaste 2 åren för mig.
Ja, men
vadå en månad?
Nej, men du förstår, alltså så här, ibland är man kanske så här, har jättemycket självförtroende och tycker att, men klart, alltså embrace your body, love your new body och sådär, men jag är för det mesta mer ytlig än så och kan tänka så här, fan mina bröst hänger ner till liksom knäna, det är inte så här typ supersexigt. Massa annat, och det är ju vanligt där, ta en, alltså, en man då, jag tror inte de tittar sig i spegeln och bara, du är inte tillräckligt fin, du kan inte ligga med någon just nu, utan de bara, alltså, redo att köra
igång. Jag tror
det
också finns mycket mer, eller i mycket högre utsträckning än vad vi vill tro, så att vi ska inte
kanske
generalize.
Men jag har, om jag säger bara så här, jag har aldrig märkt det.
Nej,
hos en partner.
Det är inget man liksom kan ha haft en öppen dialog om med sin partner. Nej. Om han nu skulle tycka så, eller om han känner sig osäker på något, så det känns ändå som att vi ändå alltid är de drivande i den här dialogen om att jag tycker så här, jag känner inte igen mig själv, jag är obekväm, jag gillar inte vad jag ser i spegeln, och det, alltså för mitt perspektiv är det ju så att, som jag nu precis skämt om, vadå en månad, jag har ju liksom känt så mer eller mindre eller i en högre eller lägre grad sen jag fick barn, för att det är så mycket som har förändrats, alltså du vet, ens hy har blivit sämre, man har påsunda ögonen en period, man är trött, ens kropp ser inte likadan ut, höfterna har blivit bredare, alltså det är såhär, man känner inte igen någonting längre, och då är det ju kanske orättvist, för jag vet att min partner inte tycker så, och jag har ju sett, det var en artikel, den här sexologen som är, han är sexolog i Gift i första ögonkast, vet han, Kalle någonting. Och han är ju helt underbar. Där han har skrivit liksom så här tips till föräldrar. Att du vet, det är bara du som tror att du inte är lika attraktiv eller att din partner inte finner dig lika attraktiv. Men det spelar egentligen ingen roll att han inte tycker att han inte tycker så som jag tycker om mig själv. Han tycker om och älskar mig för den jag är, oavsett hur jag ser ut. Men den spärren som finns är att jag inte tycker om mig själv just nu, eller att jag är obekväm med min kropp, och då tänker jag per automatik att han inte kommer göra det, så liksom det spelar ingen roll, han kan säga det en miljon gånger till mig, det spelar ingen roll, jag känner ändå samma sak när jag ser mig själv i spegeln, och då blir det en blockad. Också att han skrev den artikeln där jag tror många kvinnor kan känna igen sig, han skrev så här, du vet, men man måste liksom ta bort det här att intimitet är något som händer på kvällen när barnen har lagt sig, det ska vara liksom värsta datesättingen, man ska tända ljus,
i sängen.
Men du vet, hela den här föreställningen av vad en sexstund är, där han då menar på att, men sluta, ta bort den förväntningen och gör, alltså, du vet, hitta andra tider på dygnet, även om barnen är vakna, det kan inte vara det mest romantiska att du går in i tvättstugan och liksom har en stund där när du hör en tecknad serie på tv och barnen som skriker, det kan inte vara att man skulle hitta dem där igen. Jag känner såhär, nej, I could never, för att det har vi ju pratat om också, jag vet att många som jag känner likadant, att man har ju blivit conditioned till att tro att, och särskilt nu kan när man är så obekväm med sig själv, till att tro att man måste se perfekt ut. Man måste vara nyduschad och nytrimmad och jättefin och lukta gott och håret ska lukta gott. Och du vet, allting ska vara så perfekt inför den stunden. Så jag kan liksom inte bara så här spontanitets, bara, men du, kom nu, när jag kommer hem från jobbet och är äcklig och svettig och mitt hår är fettigt. Och du vet så här, jag kan bara inte. Nej. Och jag är arg på mig själv för att jag inte kan det, för att jag vet ju att det, igen, det är ju inte någonting han projicerar på mig, utan det är något som jag har fått för mig av samhällets liksom strukturer och normer, att vi måste vara perfekta, vi flickor och tjejer och kvinnor, för att män ska finna oss attraktiva. Och det är ett så destruktivt tänk, men jag gör det ändå. Och jag kan inte hjälpa att jag gör det. Så att, hur gör man det egentligen? Vadå, vara mer spontan eller hitta andra tider på dygnet? Jag har hittat inte den.
Jag tror tillbaka till det här att, alltså, att jobba på sig själv och med sin partner, det är lite som att dra av ett plåster. Alltså, gör du det en gång så kommer det vara lättare att göra det en andra gång, en tredje, och så kommer du ha brutit liksom ett mönster. Jag till exempel kan, alltså jag kan relatera till det här att man ska gärna vara fräsch och fixad och så, men inte med det här liksom att det ska vara en viss tid på dygnet. Jag förstår det, men jag tror också det för att jag typ aldrig har varit den som bara kör så här på kvällen och i sängen, utan det har snarare varit liksom tusen andra platser och så, för att det ger lite liksom spänning. Man kanske ska se det så istället. Försök se spänningen i det spontana. Och liksom kanske prata om det. Tänk om vi skulle göra så här, tänk om vi skulle göra så där, och se om det väcker någonting hos dig. Och bara försöka liksom få bort de känslorna, för att helt ärligt, vi vet ju att det här är en bild vi skapar i vårt huvud. Och att vår partner, alltså, bryr sig inte. när vi duschade och liksom hur fräsch man är eller inte, om man har sminkat sig eller om det är i tvättstugan eller i sovrummet. Om vi är redo, they're fucking ready to go. Alltså så är det. Alltså det vet vi liksom. Det ska mycket till för att man bara, nej älskling, jag är inte på humör. Tänk om man hade fått höra det. Jag hade ju liksom, nej men jag hade tappat det. På riktigt.
Du hade ju satt dig i badrummet och gråtit.
Ja, ja, alltså det är... Jag minns ju liksom tillbaka, och det här är bara ett bevis på att de verkligen, tror jag, alltid är så här, där för oss och inte ser liksom bara det här ytliga. Jag hade fortfarande på mig förlossningsbinda. I kid you not, det här var så här dag 7 efter en förlossning. Står i badrummet och så, du vet, så här, kommer min man och så liksom, jag försöker han någonting. Och så tog det ju någon sekund att koppla och jag bara, are you trying to make a move? Alltså här står jag och typ, du vet, alltså... förlossningsbinda, hallå. Och han bara, vadå, menar du att det blir ett nej? Fan att det blir ett nej. Hur kan du ens tänka tanken eller liksom vara sugen? Men det är ju där kanske skillnaden ligger i mycket. Mm. Att det är vi som sätter den pressen och då liksom projicerar det på förhållandet.
Mm.
Istället för att bara ge med och bara love yourself.
Mm.
Och njut. Vi har ju rätt till, alltså det här handlar ju faktiskt om njutning i grund och botten.
Mm.
Mår du inte bättre efter att du har njutit?
Mm.
Fint sätt att säga det på. Efter att du har kommit.
Vi fattade första meningen. Du hade inte behövt säga den andra. Sluta, jag blir obekväm. Men sen har vi också läst. Och det här är ju... alla andra saker till trots är ju detta en typ av karriärpodd.
Ja.
Vi har ju också läst oss till. Och det är ju självklart när man väl läser det. Att man faktiskt presterar bättre på jobbet också av att ha ett hälsosamt sexliv eller ett aktivt sexliv. Ja. Och då är det för att...
nej, men det är ju egentligen för att, alltså, när vi då ligger med varandra, för, alltså, put it frankly, så är det ju att det är dopamin och oxytocin som triggas igång av att vara sexuellt aktiv helt enkelt.
Mm.
Och då är det att vi upplever liksom en större känsla av självkontroll och även fokus som kan hänga med dagen efter också. Och då såklart i sin tur, om du går till jobbet, så kommer du må bättre och du kommer prestera bättre. Lite som efter ett gott träningspass. Man är mer alert, man är mer fokuserad.
Mm.
Så att det gör ju bara att jag blir mer orolig om jag inte har ett bra sexliv. För då tänker jag ju, my god, what is this gonna do to my career? I can't have that. We must have sex every day. Kanske inte något man lyfter i sitt utvecklingssamtal med chef.
På första dejten bara, för att min karriär ska lyckas så måste du gå med på de här reglerna.
But it makes sense, eller hur?
Ja, det gör det.
Känner inte du så?
Jo, men det är klart man blir... och nu ska vi också bara liksom disclaima att de här förutsättningarna vi pratar om är ju såklart under förutsättningar att man vill jobba på sitt sexliv, att man känner en sexuell, liksom, ett sexuellt driv och så vidare. Mm. Har man inte det eller känner man inget behov, det finns ju många av oss som inte har ett behov av det, så är det också helt okej. Okay. Det finns liksom olika former av intimitet som du säger, och det finns asexualitet och det finns vad som helst. Så nu ska vi bara liksom, det här är ingen predikan om att alla måste gå och ha sex för att vill du inte det så är det också helt okej. Okay. Men nu pratar vi liksom ut efter det vi har upplevt. Mm. Som sagt, man kan ju alltid bara börja med sig själv.
Mm.
Och det vi har läst oss till baserat på de situationer vi är i. Och som våra vänner är i. Och som vi brukar prata med vår tjejgrupp eller med våra partners. Mm. Jag vill bara ha det sagt så att ingen känner sig liksom pressad och stressad av att hela ens liv kommer fallera om man inte går och har sex med sin partner, om man nu har en partner.
Mm.
Och att karriären kommer att krascha och allt sånt där. Det är inte alls fallet. Så nu pratar vi... alltså med utgångspunkt är att man vill ha ett sexliv och att man vill liksom jobba på det eller behöver jobba på det eller vill hitta tillbaka eller så. Punkt på den. Och jo, jag håller med. Och jag tror också att men inte bara att man liksom känns mer alert, känner sig mer pigg. Jag tror också att man känner sig mer utvilad. Mm. Alltså efter liksom en stund så sover man bättre. Man känner att man slappnar av på ett helt annat sätt. Musklerna slappnar av.
Mm.
Så jag tror att den fysiologiska liksom effekten av att man får ha det är så mycket större än vad vi kanske tänker eller ger den cred för.
Ja, absolut. Egentligen. Det är ju inte bara liksom så här, du njuter i stunden och sen är det över. Det har så mycket andra fördelar då som liksom följer dig genom din dag, dagen efter, i ditt förhållande också. Mm. Alltså, håller delvis med din disclaimer, jag förstår det, men jag tycker ändå att så här, om man påstår att det är inte viktigt för mig att vara intim, vare sig det är kyssar eller samlag eller vad det är, så tycker jag ändå att man bör kanske fundera på att ta stöd. Just för att kanske lära känna dig själv bättre. Va, alltså, vad jag tjatar om det. Men vad är det som gör att du inte behöver vara intim? Är inte det liksom ett väldigt så här basic mänskligt behov? Av att vi behöver känna närhet till andra
men
människor.
Närhet.
Sen kan du ha närhet till en vän, till ditt barn, till ett syskon och sådär. Men jag menar ju det här kärleksfulla. Mm. Alltså.
Mm. Eller så känner man att man är nöjd med ett utbyte av ett slag som inte innefattar liksom, okay. en sexuell
relation. I'll give you that. Men stämma av det med din partner.
Såklart.
Vem din partner är.
Självklart.
Det tycker jag liksom i så fall får vara... En andra punkt, bara så här, det är så här jag känner, jag har inte alls detta behovet. Är det här okej för oss? För att då kanske man behöver gå skilda vägar. Alltså när jag säger bara min partner sagt det till mig. Jag hade packat mina väskor. Alltså jag blir livrädd när du pratar om sånt. Oh my god.
Tillbaka till förra avsnittet där Neira sa att hon tror att hon alltid vet bäst. Här har vi ett prime example på den här.
Så, gott folk, ni kan inte liksom gå miste om
livets goda.
Ja!
Ni är värdade.
Jag fixar en rabattkod till er som är intresserade.
På vuxen.se.
Ja.
Ja, men jag håller med dig och jag förstår din punkt också, eller din synvinkel. Och sen en sista grej också som jag ska göra en utmaning.
Mm.
Och jag vill att du hänger med på den.
Okej. Okay.
För att det här är också knutet till intimitet och parrelationer. Jag har läst om många av de studierna vi läste, en av de viktigaste faktorerna till varför man tappade sexlust och så här, och kanske främst som kvinna, eftersom det tyvärr oftast faller på som kvinnor, är för att man kände att det var icke-jämlikt, jämställt hemma.
Just det.
Att man tog en större belastning hemma, vare sig det är med städning eller alltså hålla uppe hemmet, eller om det är så här, det man kallar the mental load, att man är en projektledare i hemmet, att man planerar allting, att man är den som är primärt ansvarig för barnens omsorg, att barnen har nya kläder och strumpor, rena kläder och whatever. Planerar alla sociala sammanställningar och så vidare. Där det var en stor faktor som påverkade kvinnors sexlust också.
Mm.
Men där har jag kommit över. En bok som nu också har blivit en dokumentär. Så för er som gillar att läsa kan ni läsa boken. Jag önskar att alla lyssnare vill hänga med på den här utmaningen.
Mm.
Som känner att de kan ha det hemma eller inte. Bara för att det är en kul grej. Eller för er som inte vill läsa boken kan ni kolla på dokumentären. Mm. Den heter Fair Play.
Mm.
Och den är skriven av en kommunikatör. Hon är någon consultant management, whatever, management consultant. Där hon var trött på att hon var liksom projektledaren i hemmet. Mm. Och hur kunde hon göra det mer jämställt? Så hon intervjuade eller liksom genomgick en intensiv research med, hur många var det, typ 500 par. Där hon listade alla uppgifter, eller de här 100 vanligaste uppgifterna i ett hem eller i en relation och så vidare. Mm. Och där man liksom får en sån här lista på hur man split it fairly.
Mm.
Kanske inte equally så att det blir så här 50-50, för det kommer det aldrig bli. Nej. Och så är det ju bara. Men hur man gör det på ett fair sätt.
Mm.
Och det skulle då leda till att man fick ett mer fruktsamt förhållande, att man förbättrade relationen, och med det också då, om man upplever att det kan vara en del av, om man känner att man är det är en del av problemet, att man också blev mer jämställd och mer sugen på liksom sitt sexliv, att jobba på det. Så jag tänkte att jag vill läsa det bara för att lära mig något nytt och se mer eller mindre om jag och min partner inte är jämställda. För att man tänker att man är det, men det kan man inte är, för att jag vet ju att jag är projektledaren hemma.
Mm.
Men jag gör det på andra plan också. Mm. Så jag vill så utmana mig själv att gå igenom den listan och köra ett experiment med min partner.
Och se
med?
Om det påverkar sexlivet.
Precis. Är du med på den?
Nej. Jo, absolut, jag är med på den. Jag blir bara lite orolig över det här med att man ska fördela arbetet fairly. Men den dialogen får man ta hemma. Jag är med på den. Jag tänker så här, hur lång tid löper det? Alltså, var det rimligt? Hur länge ska man testa det innan man kan ge feedback? Jag tänker, en månad är alldeles för kort.
Men gud, det vet jag inte, gumman. Jag har inte läst boken än. Men jag tänker att vi kan återbesöka det här temat efter sommaren.
Yes, efter sommaren. För sommaren är nice. Alltså, då vill man ligga.
Eventuellt. Eller? För då dricker man mer
spänt. Man har mindre kläder på sig, du vet. Så det är mer liksom rosé, what's not to like.
Men vi, i ett avsnitt efter sommaren tar vi upp det här igen. Och då ser vi recap av hur det har gått för dig, hur det har gått för mig.
Tänk, så jag är så upptagen med mitt sexliv att jag inte ens kan spela in det avsnittet.
Ja, det kan vara så. Det hoppas
fingers crossed.
Det är det jag vill för dig. I wish that for you.
Ja, men super. Då har vi en challenge som vi tar med oss. Och sen bara så, sammanfatta lite kort det här som jag egentligen känner att jag har upprepat kanske lite för mycket. Men ta hand om dig själv först. Lär känna dig själv, din kropp. Vad är det jag vill, vad är det jag tycker om? För du är ju viktigast i det här. Prata öppet med din partner. Gör det regelbundet. Var verkligen ärliga mot varandra. Börja då med fråga nummer 1. Vad tycker du om vårt sexliv? And take it from there. Och sen faktiskt bara prata med dina vänner. Hitta stöd där. Alltså, våga ta upp det. Ni kanske liksom kan berätta saker för varandra som kommer hjälpa er på vägen. Mm. Eller ha förståelse för varandra. Och ett väldigt, väldigt konkret tips från mig. För att jag nämnde ju det här med liksom sexcoach och så vidare. Jag träffar på en kvinna som heter Erika Alsborn som sitter i Malmö. Hon finns på Instagram och henne kan man nå ut till. Jag vet att hon har hjälpt jättemånga par, män, kvinnor.
Shout out till Erika.
Yes, she's your gal.
Vi kan ju dela hennes Insta-profil på vår Instagram.
Ja, det gör
om
vi.
Om man känner sig manad att höra av sig till henne. Det här är inget betalt samarbete eller någonting, men vi bara tycker
hon bara
att hon
fantastisk.
Är grym och vill gärna lyfta henne.
Yes. Och med det är vi ju klara med dagens avsnitt. Och det var inte så farligt.
Oh, jag överlevde, men låt mig aldrig göra det igen. Och jag vill lyssna på detta igen, för att jag kan väl klippa bort om jag overshared.
Okej,
okay.
Det är supersnuska, kanske man kan ta bort.
Sa jag något supersnuskigt?
Well, we'll find out later. Och med det sagt så önskar vi er alla en väldigt trevlig helg.
Exakt. Ha en fin helg, så hörs vi nästa vecka.
Bye!
Bye.